Kapitel 22. Att upprätthålla sederna, sidan 295. Om Kanlum var en kullarnas stad, så var Chaching bergens. De tre högsta reste sig nästan ett milsteg upp, trots de avhuggna topparna, och överallt glittrade de glaserade takteglen och palatsens kakelfasader i middagssolen. På den högsta toppen sken Eishdaishar-palatset i rött och grönt, klarare än någon annan byggnad, och över dess högsta kupol stegrade sig röda hästens vapen. Staden omgärdades av tre ringmurar, alla med torn på jämna mellanrum, och en 100 steg bred torr vallgrav. Den senare överbryggades av 2 dussin broar, var och en med påfarten starkt befäst och bemannad av vakter i hjälmar och harnesk och med röda hästens emblem på bröstet. Eftersom trafiken var så tät och stora fördärv låg så långt bort, var vakterna inte lika grundliga som i Kanlum. Men det tog ändå sin lilla tid att korsa gryningsbron, där en stridström av vagnar, kärror och människor, till häst och till fots, rörde sig i båda riktningarna. När de väl kommit utanför den första muren red Lan genast åt sidan för att komma ur vägen för de tungt lastade handelsvagnarna som dundrade förbi. Han höll in. Trots att Jayen väntade här hade han aldrig förr i sitt liv varit så glad att komma till en plats. Lagligt sett var de fortfarande egentligen inte inne i Chachin. De hade mer än 100 steg kvar till den andra muren, som var högre än den första, och den tredje, ännu högre, låg ytterligare 100 steg bort. Men han ville bli av med Eilish. Var i ljusets namn hade hon hittat flugor så här tidigt på året? Och svartflugor dessutom. Svartflugorna borde inte komma en på en månad. Han hade kliande utslag över hela kroppen. Hon hade i varje fall inte haft någon glädje av det, det var han säker på. Löftet gällde beskydd fram till Chachin, och nu är det uppfyllt, sa han till kvinnan. Så länge du undviker de värsta kvarteren är du lika trygg var som helst på stadens gator, som om du haft en 10 man stark livvakt. Så nu kan du ägna dig åt dina bestyr, så ägnar vi oss åt våra. Behåll dina pengar, sa han kyligt när han såg hur hon sträckte sig efter sin börs. Han kände en stark irritation för att han förlorat självkontrollen. Men det var svårt att låta bli när hon serverade den ena förolämpningen efter den andra. Ryan började omedelbart pladdra om att man inte skulle förorätta henne i CD. Han smilade och bad henne om ursäkt, samtidigt som han bugade sig i sadeln så att bjällrorna i hans hår ringde som larmklockor. Bukama muttrade surt om män som var lika väl uppfostrade som grisar, med viss rätt. Eilish själv såg på honom med så uttryckslös min att hon rent av kunde ha varit det hon påstod sig vara. Ett farligt påstående, om det inte var sant. Och om det var sant, då ville han verkligen inte ha någonting med henne att göra. Han snodde runt med dansekatt och galopperade upp för den breda gatan så att folk fick kasta sig åt sidan, fotgängare såväl som ryttare. Vid ett annat tillfälle kunde han ha ådragit sig ett flertal dueller på det sättet, för Hardorin och dess rykte skulle på sin höjd ha hållit ofrälse tillbaka. Men han red för snabbt för att höra några utmaningar, galopperade runt bärstolar, storhjuliga kärror och bärare med bördor på sina bärstänger. Efter landsbygdens tystnad var mullret av järnskodda hjul mot stenläggningen och försäljarnas rop nästan öronbedövande. Gatumusikanternas flöjter lät påträngande. Dofterna från gatuförsäljarnas rostade nötter och köttpajer och matoset från dussintals värdshuskök och 100-tals boningshus blandades till en obehaglig stank efter vägens rena luft. 100 stall fulla med hästar bidrog med sin egen arom. Innan han hunnit halvvägs upp till Estaishar-palatset kom Bokama och Rain i kapp med packhästen och slöt upp på ömse sidor om honom. Ifall Ejayin var i Chachin så var det i palatset hon befann sig. Bokama och Rain var kloka nog att hålla tyst. I varje fall Bokama visste vad det var Län red till mötes. Det vore mycket lättare att ge sig in i stora fördärv, till och med att komma därifrån levande. Rida in i stora fördärv kunde vilken idiot som helst göra. Var han en idiot som kommit hit? Ju högre de kom, desto långsammare red de. Det var färre människor på gatorna här uppe, och boningshusen med tegeltak av plats åt palats och pampiga hus där rika köpmän och bankirer bodde. Gatumusikanterna hade bytts ut mot livreklädda betjänter på diverse ärenden. Täckvagnar med olika adelsvapen på de blanklackerade dörrarna ersatte handlarvagnar och bärstolar. En täckvagn förspänt med ett fyr- eller sexspann med plymkrönta grimmor tog upp mycket plats, och förutom ett par lakejer som klängde sig fast bak på ekipaget omgavs de flesta dessutom av ett halvdussin ryttare. Alla beväpnade och i rustning och redo att ta den som kom för nära i upptuktelse, särskilt om det var tre karar i grova kläder. Rains gula rock såg inte längre lika stilig ut som den hade gjort i Kanlum, och eftersom Läns näst bästa rock blivit blodfläckad var han tvungen att ta på sig den tredje bästa, som var så sliten att Bokama såg välklädd ut i jämförelse. Tanken på blodfläckarna förde vidare till andra. Han stod i skuld till Eilish för att hon helat honom. För all del för alla plågor hon utsatt honom för också. Men det var bara den första skulden han kunde återbetala med äran i behåll. Nej, han måste skjuta den underliga lilla kvinnan ur hågen, även om hon på något sätt verkade ha bitit sig fast i hans huvud. Nu var det Ejayin han måste koncentrera sig på. Ejayin och hans livs mest desperata strid. Estaishar-palatset täckte hela det tillplattade bergskrönets kupoler och altaner. Det var ett väldigt glänsande byggnadskomplex som sträckte sig över 50 hudar mark. En smärre stad i sig, där varenda yta var mönstrad i skinande grönt och rött. De stora bronsportarna med röda hästar i lackarbete öppnade sig inbjudande mot besökargården under ett rödglaserat tegelvalv. Men när Län och de båda andra närmade sig steg ett dussin vakter fram och spärrade vägen. Röda hästen var broderad på de gröna vapenrockar som de bar utan på harnesken, och från deras hillebarder hängde röda och gröna vimplar. De var väldigt granna med sina röda hjälmar och snäva byxor och höga blankputsade gröna stövlar. Men de var inte där bara som dekoration. Alla som var i tjänst här hade varit med i minst ett slag och betraktade nykomlingarna med hårda blickar genom sina gallervisir. Län steg ner från sadeln och bugade sig, inte allt för djupt, i det han vidrörde pannan, hjärtat och svärdsfästet. Jag är Län Mandragoran, sa han. Ingenting mer. När vakterna hörde hans namn mjuknade deras påsar, men de lämnade inte fri väg omedelbart. En man kunde trots allt kalla sig vad han ville. En av dem sprang bort och kom strax tillbaka med en gråhårig officer som bar sin plymprydda hjälm vid höften. Jurad Shiman var en garvad stridsman som hade ridit med Län i södern en tid, och hans långa ansikte sprack upp i ett leende. Var välkommen, Län Mandragoran, sa han och bugade sig djupare än han hade gjort någon gång tidigare när Län besökt palatset. Taishar Malkier. Om Ejayin inte var här nu så hade hon uppenbarligen varit det. Län ledde in sin hingst under valvet och följde Jurad in på besöksgårdens släta stenläggning. Det kändes som om han borde haft på sig sin rustning och gått med draget svärd. De siliga stenbalkongerna som vette ut mot gårdsplanen förvandlades till skyttegallerier för hans blick, vilket förstås var befängt. De öppna balkongernas spetsliknande stenräcken gav inte mycket skydd åt en bågskytt. De var till för att beskåda nyanlända besökare vid högtidliga tillfällen, inte för försvar. Ingen fiende hade någonsin tagit sig förbi den andra ringmuren. Och om trollocken hade tagit sig så här långt in i staden vore allt redan förlorat. Inte desto mindre var Edain kanske här. Och han kunde inte skaka av sig känslan av att vara på väg ut på slagfältet. Stallknäktar i rödgrön livré med röda hästen broderad på axlarna kom ut för att ta hand om hästarna. Andra män och kvinnor kom för att bära in sakerna från packhästens klövjekorgar och visa männen rum som tillkom deras respektive ställning. Oroväckande nog var det självaste chatterjarnen i palatset som gick i spetsen. Husmor Romera var en värdig, rakryggad, livreklädd kvinna med grått hår uppsatt i en tjock, rund knut i nacken. Den stora, försilvrade nyckelringen vid hennes skärp var tecknet på att hon förde befälet över alla palatsets tjänare. Men som chatterjarn var hon själv mer än bara en tjänare. I vanliga fall var det bara krönta regenter som kunde räkna med att mötas i porten av chatterjarnen. Län simmade i ett hav av andra människors förväntningar. Han kunde drunkna i ett sånt hav. Han följde med och inspekterade Bokamas och Reins rum och uttryckte sin förtjusning över dem inför husmor Romera. Inte för att han förväntat sig att hon skulle ge dem någonting som inte passade, utan för att det var nödvändigt att han såg till sina mannars behov före sina egna. Ryan såg missnöjd ut, men han kunde knappast ha väntat sig bättre än det här lilla rummet i en av palatsets logementsbyggnader. Likadan som det Bokama fick. Han hade vetat fuller väl hur det skulle bli här. Ryan fick i varje fall ett eget rum, en fanjunkares kammare med en kaklad spis inbyggd under sängen. Vanliga soldater sov i salar med 10 bäddar, och som Lärn mindes det tillbringade de hälften av sin tid åt att gräla om vem som skulle få sova närmast eldstaden. Bokama verkade helt belåten med sin lott. Belåten för att vara han i varje fall, vilket innebar att de buttra rynkorna i pannan nästan slätades ut och satte sig att röka pipa och prata med några män som han hade stridit tillsammans med. Och Ryan verkade hämta sig snabbt. När Lärn gick därifrån stod Ryan i varje fall och frågade bland soldaterna om det fanns några söta flickor bland tjänstefolket och hur han skulle göra för att få sina kläder tvättade och pressade. När helst det var kvinnor närvarande, unga som gamla, brydde han sig nästan lika mycket om sitt utseende som om kvinnorna själva. Det var kanske för att chatterjanen och tjänstekvinnorna sett honom i resdammiga kläder som han sett så sur ut förut. Till Läns lättnad blev han inte inhyst i den svit som stod redo för besökande kungar, trots att det varit chatterjanen som eskorterat honom. Han fick 3 spatiösa rum med höga blå väggar och sidengobelängar. En bred list i form av stiliserade berg löpte längs taket, och det väl tilltagna möblemanget var enkelt snidat och sparsamt förgyllt. Sovrummet hade en liten balkong med utsikt över en palatsträdgård och en säng med fjädermadrass där det gott och väl var plats för 4 eller 5 människor. Alltsammans helt passande för hans ställning, och han tackade husmor Romera kanske lite mer översvallande än han borde, för hon log så att fina rynkor bildades kring de hasselbruna ögonen. Ingen vet vad framtiden kan bära i sitt sköte i snod, sa hon, men vi vet vem ni är. Sen gav hon honom en liten nigning innan hon gick. En nigning. Anmärkningsvärt. Vad Chatayanen än sa var det uppenbart att hon också hade sina förhoppningar inför framtiden. Tillsammans med rummen fick han två tjänstekvinnor med kantiga drag, Ernaya och Eshna, och en spänslig yngling vid namn Bolen som skulle springa ärenden. Kvinnorna började hänga in hans fåtaliga persedlar i klädskåpet, medan Bolen hängde läns hjälm och harnesk på den svartlackerade ställningen vid dörren. Han tittade storökt på dem, trots att han måste ha sett sådana saker många gånger förut. Är hennes majestät i palatset? Frågade län hövligt. Nej, er snåd, svarade Ernaya, som stått och rynkat pannan åt hans blodfläckiga rock. Hon lade den åt sidan med en suck. Ernaya var den äldre av dem båda och skulle kunna vara Eshnes mor. Det var knappast åsynen av blod som fick den gråhåriga kvinnan att sucka. Det var hon nog van vid, utan tanken på hur svårt det skulle bli att få rocken ren. I bästa fall skulle den vara både hel och ren när han fick tillbaka den. Så hel det nu gick att få den. Drottning Ethaniel är ute på inspektionsresa i hjärtlandet. Och prins Bruce? Han visste redan svaret på frågan. Ethaniel och prinsgemålen Bruce fick aldrig lämna staden samtidigt, utom i krigstid. Men man måste hålla på formen. Bolen gapade stort vid blotta antydan av att prinsgemålen skulle vara borta. Men han kunde inte vänta sig att en springpojke skulle vara förtrogen med alla hovets seder. Däremot skulle inte Ernaya ha blivit satt att passa upp län om hon inte varit fullt förfaren i konversationskonst. Åh, ja, ers nåd, sa hon. Hon lyfte den svartfläckiga skjortan och skakade på huvudet innan hon lade den åt sidan, fast inte tillsammans med rocken. Skjortan var tydligen ett hopplöst fall. Hon skakade på huvudet åt de flesta av hans plagg, till och med de som hon la in i klädskåpet. De flesta hade län använt både länge och väl. Är det några bemärkta personer på besök? Den frågan hade han längtat efter att få ställa, lika mycket som han längtade efter att klia insektsbetten han fått. Ernaya och Eshne utbytte en blick. Endast en av verklig vikt, er snåd, svarade Ernaya. Hon vek ihop en skjorta och lade den i skåpet så att han fick vänta. Hennes nåd är Jane Arrell. När de två kvinnorna låg åt varandra liknade de varandra ännu mer. Naturligtvis hade de begripit vad han ville veta redan från början. Men för den skull behövde de inte stå där och flina som ett par idioter. Medan Bolen gav hans stövlar en mycket välbehövlig putsning, tvättade sig län från topp till tå vid kommoden. Hellre än att vänta på ett kar att bada i. Han strök själv på salvan som Ernaya hade skickat Eshne efter på sina insektsbett, men lät kvinnorna klä på honom. Bara för att de var tjänare hade han ingen anledning att förolämpa dem. Han hade en vit sidenskjorta som inte var alltför sliten, ett par svarta snäva sidenbyxor som nästan var som nya och en fin svart sidenrock med gyllene blodrosor och krökta törnen broderade längs ärmarna. Blodrosor stod för det man förlorat men som levde i minnet. Passande. Hans stövlar hade fått en glans som han aldrig hade trott att Bolen skulle kunna åstadkomma. Han var så väl rustad han kunde bli. Med vapen i hand fanns det inte mycket han var rädd för, men Ejains vapen skulle inte vara av vässat stål. Han hade föga erfarenhet av den sorts strid som han var på väg till. Han gav Ernaya och Eshne varsin silvermarker och Bolen ett silveröre. Husmor Romera skulle ha blivit oerhört förtörnad om han ville ge henne pengar. Men en besökares tjänare väntade sig en liten gåva första och sista dagen. Sen skickade han pojken till stallet för att försäkra sig om att dansekatt tagit som hand efter läns instruktioner och posterade kvinnorna som dörrvakter ute i korridoren. Sen satte han sig för att vänta. När han träffade Jane måste det vara inför så många vittnen som möjligt. I en rum skulle hans Carneira ha alla fördelar. Han kom på sig med att undra vart Alice hade begett sig och vad hon hade velat med honom och de båda andra. Han försökte ruska henne ur huvudet. Till och med frånvarande var kvinnan som en kardborre innanför skjortan. På ett av de snidade sidoborden stod en hög silverkanna med te, utan tvekan smaksatt med bär och mynta, och på ett annat bord stod en karaff med vin, men han brydde sig inte om dem. Han var inte törstig, och han ville vara klar i huvudet när han träffade Jane. Han gick in i Cody och väntade insvept i tomheten. Det var alltid bäst att gå i strid utan känslor. Efter en chockerande kort stund kom Naya in igen och stängde noggrant dörren efter sig. Ers nåd, hennes nåd är Jane sänder en begäran om er närvaro i hennes svit. Hennes ton var mycket neutral och hennes min lika uttryckslös som en ACDS. Hälsa hennes budbärare att jag inte har återhämtat mig efter resan, sa han. Naya verkade besviken på hans svar, men neg och gick ut. Etiketten krävde att han skulle få så mycket tid han behövde för att vila ut efter resan. Men den förgyllda pendelklockan på spiserkransen visade att det inte gått mer än en halvtimme när Naya kom in igen. Den här gången hade hon med sig ett brev. Det var förseglat med ett vaxsigill som var bilden av en hukande lejoninna, hukande inför ett språng. Det var Ejains personliga sigill och bilden passade henne mycket väl. Han bröt det motvilligt. Brevet var mycket kort. Kom till mig, min kära. Kom till mig nu. Det fanns ingen underskrift, men även om brevet saknat sigill skulle han ändå ha vetat vem som skrivit det. Hennes siliga bokstäver var honom lika välbekanta som hans egen betydligt enklare handstil. Det var mycket likt Ejain att skicka ett sånt brev. Befallande. Ejain hade fötts för att bli drottning. Och hon visste om det. Han la brevet i elden. Den här gången var det ingen tvekan om Enayas besvikelse. Ljus, kvinnan hade blivit satt att tjäna honom. Men Ejain hade en bundsförvant i henne om hon visste om det. Vilket Ejain förmodligen gjorde. Hon hade en förmåga att ta reda på allting som kunde vara henne till gagn. Inga fler kallelser kom från Ejain. Men när klockan slog tre slag och visade att en timme hade gått dök husmor Romero upp. Ers nåd, sa hon formellt, är ni tillräckligt utvilad för att ta sig emot av prins Gemålen? Äntligen. Det var en ära att bli beledsagad av henne personligen, men alla som inte hörde hemma i palatset behövde en vägvisare för att hitta där. Han hade varit där många gånger och gick ändå vilse ibland. Hans svärd hängde kvar på det lackerade vapenstället vid dörren. Här skulle han inte ha någon nytta av det. Och dessutom skulle det vara en förolämpning mot Bruce att antyda att han skulle behöva försvara sig. Vilket han för all del skulle, men inte med stål. Han hade varit beredd på en enskild mottagning. Men husmor Romero förde honom till en stor, ståtlig sal. I mitten av det höga taket välvde sig en kupol målad som himlen, uppburen av tunna, räfflade vita kolonner. Salen var full av människor, men sålet av röster tonade ut när de såg att han kommit. Tjänare gick med mjuka steg runt och serverade kryddat vin till kandoriska ädlingar klädda i siden med broderade adelsvapen och män och kvinnor i fina yllekläder där sigillen för de mer framstrående skråna var broderade. Och andra, läns och män i långa rockar och med hardori om huvudet, män som han visste hade gått utan remmen i 10 år eller mer. Kvinnor som fortfarande hade håret axellångt eller kortare hade en liten prick målad i pannan, en kishain. De bugade sig när han kom, eller negypt, dessa män och kvinnor som plötsligt hade bestämt sig för att komma ihåg Melchior igen. Som jagande hökar iakttog de när chatajanen presenterade honom för Bruce. Eller hökar som väntade på en signal att ta till vingarna. Han borde kanske aldrig ha kommit hit, men nu var det för sent att vända om. Den enda väg som fanns ledde framåt, vad som än väntade i dess slut. Prins Bruce var en undersättig, grovt tillyxad medelålders man som såg ut att passa bättre i rustning än i de gröna sidenkläder med guldbrodyr som han bar. Men sanningen var att han var van vid båda delar. Bruce var Ethaniels svärdbärare, befälhavare över hennes här, likväl som hennes gemål. Och det var inte genom att gifta sig med Ethaniel som han hade fått sitt ämbete. Bruce var känd som en mycket skicklig härförare. Han tog län om axlarna för att han inte skulle buga. Sån tillåter jag inte en man som två gånger har räddat mitt liv i stora fördärvlän, han skrattade. Och två gånger har du räddat mitt, sa län. Äran är lika. Må så vara. Men att du kommit hit verkar ha gett Dirk lite av din tur. Han föll från en balkong i morse. Fast det var gott och väl 50 fot ner till stenläggningen bröt han inte ett enda ben. Han gjorde en gest mot sin näst äldste son. En mörkögd pojke i 8-årsåldern med fina drag, klädd i likadan rock som sin far. Barnet kom fram till dem. Han hade ett stort blåmärke på sidan av huvudet, och att döma av hur stelt han gick fanns det fler på andra ställen. Men hans formella bugning var fulländad, så när som på ett brett flin. Han borde hålla på med sina lektioner, anförtrodde Bruce Lane. Men han var så ivrig att få träffa dig att han skulle ha glömt alla bokstäver och skurit sig på svärdet. Pojken protesterade att han aldrig skar sig. Len återgäldade pojkens bugning lika formellt. Men sen lät gossen etiketten fara all världens väg. De säger att ni kämpade mot Eil i södern och i Tjejnars träskmarker i snåd, sa han. Är det sant? Är de verkligen 10 fot långa? Beslöjar de verkligen sina ansikten innan de dödar någon? Och äter upp sina döda? Är Vita tornet verkligen högre än ett berg? Ge karn tid att svara, Dirk, sa Bruce, vars lossade förtrytelse spolierades av ett roat skratt. Pojken rodnade generat, men gav ändå sin far ett tillgivet leende. Bruce rufsade honom i håret med en snabb hand. Tänk på hur det var att vara 8 år, Bruce, sa Len. Låt pojken visa sin iver. När han själv var 8 hade han lärt sig att gå in i Cody och fått undervisning om vad han skulle möta när han gick in i stora fördärv första gången. Börjat lära sig att döda med händer och fötter som enda vapen. Han önskade Dirk en lyckligare barndom innan han måste börja tänka för mycket på döden. När Dirk på detta sätt fått läns tillåtelse avlossade han ännu en salva frågor. Men den här gången väntade han faktiskt på svaren. Om pojken fått en chans skulle han ha kramat ur län allt han visste om Eil och söderns underbara städer, som Tair Valon och Bortre Madding. Förmodligen skulle han inte ha trott på att Chachin var lika stor som någon av dem. Efter en stund satte hans far stopp för utfrågningen. Först Mandragoran kan proppa ditt huvud fullt så mycket du vill senare, sa Bruce till pojken. Nu är det någon annan han måste träffa. Iväg med dig till fröken Tuval och dina böcker. Len hade en känsla av att alla i hela rummet höll andan när Bruce eskorterade honom över de rödvita golvplattorna. Edeyen var precis sån som han mindes henne, för all del 10 år äldre. Med vita stråk vid tinningarna och några tunna rynkor i ögonvrårna. Men hennes stora, mörka ögon fångade honom i sitt grepp. Hennes kishain var fortfarande vit, en änkas färg, och håret svallade fortfarande i svarta vågor till nedanför midjan. Hon hade på sig en röd långklänning av siden i domanskt snitt, åtsittande och snudd på genomskinlig. Hon var strålande vacker, men här kunde inte ens hon göra någonting. Han bugade sig lugnt för henne. Först tittade hon bara på honom med sval, begrundande blick. Det skulle ha varit enklare om du kommit till mig, mumlade hon, tydligen utan att bry sig om ifall Bruce hörde det. Och sen chockerade hon honom genom att böja knä och ta hans händer i sina. Under ljuset, förkunnade hon med stark, klar stämma, svär jag, Edain Tigermallen Aaron, min huldhet till Alan Mandragoran, första av de sju tornen, sjöarnas första, Melkirs sanna klinga, må han aldrig se skuggan. Till och med Bruce såg bestört ut. Tystnaden höll i sig ett ögonblick medan hon kysste Läns fingrar. Sen bröt jublet ut i hela salen. För gyllene tranan, ropade de, och till och med Candor rider med Melkir. Larmet tillät honom att befria sina händer och dra upp henne på fötter. Ers nåd, sa han med låg men spänd röst. Det finns ingen kung av Melkir. De höga furstarna har inte kastat stavarna. Hon la en hand över hans läppar, en varm hand. Tre av de fem som ännu lever är här i rummet, Län. Ska vi fråga dem hur de kommer att kasta? Det som måste ske, det kommer att ske. Och sen backade hon undan och lät sig sväljas av trängseln. Folk trängdes runt honom för att gratulera honom, och skulle även de ha svurit honom huldhet på fläcken om han låtit dem. Bruce räddade honom genom att dra med honom ut på en lång bred terrass med stenräcke. På andra sidan balustraden stupade fasaden 200 fot ned till taken nedanför. Bruce brukade gå dit när han ville vara ostörd, och ingen följde efter. Det fanns bara en dörr ut till terrassen, inga fönster vette mot den, och inga ljud från palatset störde tystnaden. Om jag hade vetat att det var vad hon tänkte göra, sa den äldre mannen, medan de promenerade längs den vida gången med händerna på ryggen, skulle jag aldrig ha gett henne mitt välkomnande. Om du så önskar ska jag låta meddela henne att detta välkomnande är till ända. Titta inte på mig så där, kar. Jag kan tillräckligt mycket om malkierisk sed för att inte förolämpa henne. Hon har prydligt spikat in dig i en låda som jag vet att du aldrig självmant skulle ha krypit ner i. Bruce visste mindre än han trodde. Hur omsorgsfullt det än formulerades, skulle det vara en dödlig förolämpning om han drog tillbaka sitt välkomnande. Till och med bergen kommer att nötas ned med tiden, citerade Lärn. Han var inte säker på om han skulle kunna undvika att leda män in i stora fördärv nu, eller på om han ville undvika det. Alla dessa män och kvinnor som kom ihåg Melkir. Melkir förtjänade att kommas ihåg, men till vilket pris? Vad tänker du göra? En enkel fråga, enkelt formulerad, men mycket svår att svara på. Jag vet inte, svarade Lärn. Det var bara en skärmytsling som hon hade segrat i, men han kände sig helt bedövad av den lätthet med vilken hon gjort det. En fruktansvärd motståndare. Kvinnan som bar en del av hans själ i sitt hår. Resten av tiden ägnade de åt stillsamt samtal om jakt och rövare och huruvida det gångna årets ökade räder från stora fördärv snart skulle ta slut. Bruce var ledsen att han hade varit tvungen att ta hem sin här från kriget mot Ale, men det hade inte funnits något annat val. De pratade om ryktena om en man som kunde leda kraften. I varje historia man hörde var han någon annanstans än i den förra, så Bruce trodde att det bara var ännu ett irrbloss, och Lan höll med. Och om Echidena som plötsligt verkade vara överallt av något skäl som ingen kände till. Ethaniel hade skrivit till Bruce om en by som hon passerat under sin inspektionsresa, där två systrar hade ertappat en kvinna som utgett sig för att vara Echidena. Kvinnan kunde visserligen leda kraften, men det hade hon ingen glädje av. De båda riktiga Echidena piskade henne genom hela byn, fick henne att tjutande erkänna sitt brott för varenda man och kvinna som bodde där. Sen hade en av systrarna tagit med henne till Tervallon för att hon skulle få sitt riktiga straff där, vad nu det kunde vara. Lan kom på sig med att hoppas att Alice inte hade ljugit om att hon var Echidena, även om han inte kunde begripa varför han skulle bry sig om det. Han hade hoppats att kunna undvika Ejain resten av dagen, men när han blev vägledd tillbaka till sina rum, denna gång av en manlig bekänt, så väntade hon där, på en av länstolarna i salongen. Hans tjänare syntes inte till någonstans. Det verkade som om Anaya verkligen var allierad med Ejain. Du är inte längre vacker, är jag rädd, kära, sa hon när han kom in. Jag tror att du rent av kan bli ful när du blir äldre. Men jag har alltid uppskattat dina ögon mer än ditt ansikte. Hennes leende blev vällustigt. Och dina händer? Han stannade i dörren, utan att ens släppa dörrknoppen. Ers nåd, för mindre än 2 timmar sen svor ni, hon avbröt honom. Och jag ska lyda min konung. Men som det heter i talesättet, en kung är ingen kung när han är ensam med sin Carneira. Hon skrattade, ett beslöjat skratt. Gladde sig åt den makt hon hade över honom. Jag tog med din Daori. Kom hit med den. Mot sin vilja följde han hennes blick till ett platt lackerat skrin som låg på ett litet bord vid dörren. Att lyfta locket på dess gångjärn krävde samma kraft som att lyfta ett klippblock. I skrinet låg ett långt hoprullat band flätat av hår. Han mindes fortfarande varje ögonblick av morgonen efter deras första natt tillsammans, när hon tog med honom till kvinnornas avdelning i kungliga palatset i Falmoran och lät både adelsdamer och tjänstekvinnor se på när hon klippte av hans hår jäms med axlarna. Hon berättade till och med för dem vad det symboliserade. Kvinnorna hade tyckt att det var roligt och skämtat när han satt vid Ejains fötter för att fläta The Orin åt henne. Ejain bevarade sedan, men på sitt eget sätt. Håret kändes mjukt och följsamt. Hon måste ha låtit gnida in det med krämer varje dag. Han gick sakta över golvet, böjde knä framför henne och höll fram sin Daori sträckt mellan händerna. Som tecken på vad jag är skyldig dig, Ejain, alltid och för evigt. Om hans röst inte längre rymde samma värme som den morgonen, så förstod hon nog. Hon tog inte emot bandet. Istället betraktade hon honom, likt en lejoninna som betraktade ett rådjurskid. Jag visste att du inte hade varit borta så länge att du glömt bort hur man uppför sig, sa hon till sist. Kom hit. Hon reste sig upp, grep honom om handleden och drog bort honom till dörren mot balkongen som vette mot trädgården 5 famnar ned. 2 tjänare hällde vatten ur hinkar på några av plantorna, och längs en gång belagd med skifferplattor promenerade en ung kvinna i en klänning vars blå färg var lika klar som någon av vårblommorna under träden. Min dotter, Iselle. Ett ögonblick blev Ejains röst varm av stolthet och ömhet. Kommer du ihåg henne? Hon är 17 nu. Hon har inte valt sin Carneira än. Unga män valdes av sin Carneira, medan unga kvinnor själva valde sin. men jag tror ändå att det är dags att hon gifter sig. Han hade ett vagt minne av ett barn som alltid fick tjänarna att springa ärenden. Hon hade varit sin mors hjärtesten, men på den tiden hade hans huvud varit uppfyllt av Elaine. Ljus, kvinnan uppfyllde hans huvud nu med, precis som doften av hennes parfym fyllde hans näsa. Lika vacker som sin mor, sa han artigt. Han vredde Orin mellan sina händer. Så länge han höll i den hade hon allt för stora fördelar. Alla fördelar. Men hon måste ta den från honom. Elaine, vi måste prata. Hon ignorerade detta. Det är hög tid att gifta sig för dig också, min kära. Eftersom ingen av dina kvinnliga släktingar är i livet, blir det min sak att arrangera det. Hon låg varmt mot flickan nedanför, en mors kärleksfulla leende. Det hon föreföll antyda fick honom att flämta till. Först kunde han inte tro att det var sant. Ischel, sa han hest, din dotter. Må så vara att hon hade sitt eget sätt att bevara traditionerna, men det här var skandalöst. Jag tänker inte låta mig dras in i någonting så skamligt, Elaine. Inte av dig och inte av den här. Han ruskade Daorin framför henne, men hon log bara. Naturligtvis kommer du inte att låta dig dras, min kära. Du är en man, inte en pojke. Men du håller på traditionerna, sa hon tankfullt och drog fingertoppen längs hårbandet som skalv mellan hans händer. Vi behöver kanske prata ändå. Men det var till sängen hon ledde honom. Där skulle han åtminstone vinna tillbaka en del av den mark han förlorat. Vare sig hon tog Daorin från honom eller ej. Hur mycket lejoninna hon än var, så var han en man och inget rådjurskid. Han blev dock inte förvånad när hon sa att han kunde lägga undan Daorin och hjälpa henne klä av sig. Elaine skulle aldrig avsäga sig alla sina fördelar. Inte förrän hon överlämnade hans Daori till hans brud den dag han gifte sig. Och han kunde inte inse hur han skulle kunna hindra att den bruden blev Ischel.